Från sorg till glädje, från död till liv. Från sorg till glädje. Det kan man ju applicera i och för sig på julen, va? Men jag vill dela ett ord. Och har du Bibeln med dig, så gärna den med dig. Slå upp. Vi fuskar lite grann, så vi lägger inte ut bibeltexterna som man kanske brukar göra, utan bara varifrån vi läser. Och du som är med oss via YouTube, du får väl också hämta en bibel. Du har ju den förmånen att du kan pausa lite grann, gå efter och sätta på kaffe. Men välkommen med oss. Vi livesänder inte, utan det kommer ut om några dagar. Johannes 11, 28 och 29. När hon hade sagt detta, det är alltså Marta i Betania, gick hon och kallade på sin syster Maria och viskade: Mästaren är här och kallar på dig. Så snart hon hörde detta reste hon sig och gick ut till honom. Mästaren är här och kallar på dig. Smaka på det. En dag som verkligen börjar i moll. Det var begravningsstämning i Betania. Betania betyder den betryckta staden. Eller sorgens stad. Jag råkade predika över det i en församling nere i Tollarp för många år sedan. Då hette just, jag tänkte inte på det, kyrkan hette Betania. Det blev inte så lyckat. Men det kan också heta Daddelhuset eller Fikonhuset. Betania. Men här var det sorg. Det var smärta. Det fanns tre syskon som levde tillsammans. Det var Marta, det var Maria och det var Lazarus. Nu var Lazarus död. Faktum var att man hade kallat på Jesus ett tag innan, när Lazarus hade blivit sjuk, och vädjat att han skulle komma. Och ibland kan man fundera lite på Jesus, va? Han gjorde ingen brådska. Han hade inte så bråttom. Och efteråt kan vi tycka, ja, men det var ju helt okej. Men tänk dig Marta och Maria. Deras bror som betydde mycket för dem var sjuk, allvarligt sjuk. Och så visste de att de hade en vän som hette Jesus. Han brukar bo hos dem. Framförallt den där dagen när han har ridit in i Jerusalem, så går han ut och bor hos Marta och Maria på andra sidan Oljeberget i Betania. Men Jesus kommer inte. På en gång. Och när han kommer, då hade Lazarus redan varit död i 4 dygn. Så han gjorde sig ingen brådska. Han var inte långt bort. Han var alldeles i kanten av Jerusalem. Och det var bara någon timma max på att gå dit i maklig takt. Och så tar det 4 dagar. Sorgen hade gripet djupt in i familjen, i hela samhället. Ja, man hade till och med kommit ända från Jerusalem för att sörja. Gråterskan hade kommit från Jerusalem, om du läser texten. Men vi ska titta lite grann på vad som hände. Vi går till Johannes 11, vers 41-44. För att liksom vi ska ha med oss det positiva innan vi tittar på detaljerna. Efter en del kontroverser så är Jesus där, står utanför graven. De har sagt till honom, ja, men det funkar, vi kan inte ta undan stenen. Den luktar ju redan här. 4 dagar i den här värmen. Jag har jobbat inom begravningsbranschen, så jag vet hur det är. Vers 41. Då tog de bort stenen och Jesus lyfte blicken mot himlen och sa: Far, jag prisar dig för att du hör mig. Jag vet att du alltid hör mig, men jag säger detta för folket som står här, för att de ska tro att du har sänt mig. När han hade sagt detta ropade han med hög röst: Lazarus, kom ut! Då kom den döde ut med fötter och händer inlindade i bindlar och med ansiktet täckt av en duk. Jesus sa till dem: Gör honom fri och låt honom gå. Då har du fått med den positiva sidan. Det hände ju någonting i alla fall, eller hur? Här var gråterskorna. Här var smärtan. Det hade blivit ett djupt sår i den här familjeidyllen i Betania. Och man kan till och med konstatera, han sörjde honom för Jesus grät också. Sen vet vi inte om det var egentligen, för han visste ju vad han skulle göra. Men han såg den situation som var där. Dessa som grät. Du vet när Marta har kommit och sagt till Maria att han väntar på dig. Och hon reser sig och går. Så reser sig de andra gråter. Ska också tänka, nu ska han gå ut i graven. Eller hon ska gå ut i graven och gråta där. Så att nu följer vi med. Alltså det är inte säkert alla gråter ska vara så där oerhört engagerade egentligen i sorgen. Det ingick i paketet lite grann, att de skulle vara där. Det var ungefär som blomsterbudet kom till och med kondoleansblommor. De behöver inte vara så engagerade. Det har jag ju sysslat med en del och med kondoleansblommor i min barndom till hem där sorgen har gästat. Va? Det är klart, man skrattade inte. Man drog ingen vits när man precis lämnade över de blommorna. Men man var inte så djupt engagerad om det inte var någon man kände. Så här var det lite grann med de här gråterskorna. De uppfyllde sin del av paketet i den österländska kulturen. Man var där och grät. Men Maria hade en annan väg. Han kallade på henne. Och när du läser texten så blir man lite fascinerad. Alltså, de hade tro. De hade tro. Vad är det Maria säger? Om du hade varit här så hade inte vår son eller vår bror varit död. Jag menar, visst, vi beskriver den tro. Men det fanns en gräns för tro. Gränsen hette döden. Och varför dröjer Jesus med att gå ut till Betania? Och du funderar på det. Han kunde ju ha rusat dit direkt och sagt: Lazarus, bli frisk. Men han gjorde inte. Utan han väntade. Han säger till och med till sina lärjungar: Han sover, jag ska gå dit och väcka upp honom. Och så, ja men, då var det en silla, då blir han ju frisk igen. Om han sover. Och då tar han bladet från munnen och tar klart sig. Han är döende. Han har dött. Men jag ska gå dit och resa upp honom. När jag tittar på den här texten så börjar jag fundera på: varför väntar Jesus till efter döden har inträtt? Och han ville vidga deras förmåga att tro. Från att konstatera att hade du varit här medan han fortfarande var sjuk och levde, så hade han blivit frisk. De här som var där, gästerna ifrån byn eller samhället, stan och inifrån Jerusalem, de konstaterade: men han som kunde bota de blinda, skulle inte han kunnat? Jag hinner inte gå igenom alla bibeltexter, men du har det i 11 och 12 kapitlerna. Kunde inte han? Jo, det kunde han. Han har botat många. spetälska, demonbesatta, kastat in demoner i svinjordar och så vidare, va? Lama börjar gå, bevissnade händer växte ut eller började fungera igen. Men det fanns en gräns för tron som Jesus ville att de skulle få passera över. Tron att gränsen för hans möjlighet inte gick där döden hade inträffat. Utan det fanns en möjlighet också att säga, för han är skapelsens Gud. Eftersom jag har jobbat inom begravningsbranschen, varit ute och hämtat i hem och så vidare, så vet jag att det pågår en process i en människas kropp när livet har slutat. Va? Det bryts ner väldigt fort. Och inte minst i de här varma länderna bryts den ner oerhört fort. Vilket innebar att 4 dagar i den här värmen så behövde också organ skapas om igen. Men för Jesus är det inga omöjligheter. Och varför tar jag upp det här nu? Jo, därför någonting i mitt inre sa mig när jag bad här i morse att vi behöver lyfta våran förmåga att tro. Vi har satt den inom vissa ramar. Ja, här det tror vi på. Det här är möjligt, de som är sådana och sådana och sådana, det är det möjligt att Gud kan göra någonting. Men så finns ju de som har gått över den gränsen. Ja, nej, då är det kört. Men så är det inte. Gränsen för Jesus är obegränsad. Han som kan säga till det som inte finns som om det vore till och det blir till. Det är vår Gud. Det är vår Gud. Jag menar, egentligen när ditt liv började så var det inte så mycket till liv från början, det här lilla embryot, va? Tänk att det blev du. Ställ dig vid spegeln någon dag och tänk att det här lilla embryot, den första celldelningen, det är jag. Eller när den här skapelsen blev till, för vi är väl skapelsetroende. Amen. Det är bra. Då har vi liksom vunnit första segern. När Gud skapade den här världen behövde han inte så mycket som ett dammkorn. Han behövde sitt ord. Han sa och det blev till. Och jag är så barnslig så jag tänker så här. Att när Gud skapade den här världen, det var ingenting, det var öde, det var tomt. Så står det att han sa ett ord och det blev till. Han sa ett ord och det blev till. Vet du vad han sa? Har du tänkt på det, vad han sa? Så han blev en buske. Blev en människa. Blev en elefant. Vad sa han? Om du läser Bibeln ska du se. Allt är skapat genom Jesus. Tänk, jag tror han sa Jesus. Och det blev till. Han sa Jesus och det blev till. Och så konstaterar han, men den här dagen blev väldigt lyckad också. Och så lade han på sig och sa till slut. Och allt han hade gjort blev väldigt bra. Han var nöjd. Men låt oss vända tillbaka till Lazarus. Det uppstår ett problem. Om vi går in i 12:e kapitlet i Johannes evangeliet. Så uppstår ett problem. Det är precis, du har samma parallellproblem i Apostlagärningarnas 4:e kapitel. Efter att Petrus och Johannes vid sköna porten har gjort den här mannen frisk som var lam. Då får de problem. Varför då? Jo, därför helt plötsligt börjar ju människorna se att det Jesus har är liksom lite mer än de skriftlärda och översteprästerna. Han har med själva skapelseprocessen att göra. Så i 12:e kapitlet, vers 9, kan vi läsa. En stor mängd judar fick veta att Jesus var där, alltså i Betania. Och det kom inte, och då kom inte bara för att Jesus skull, utan också för att se Lazarus som hade uppväxt från de döda. Då bestämde sig översteprästerna för att döda även Lazarus, eftersom många judar lämnade dem för att han, för hans skull, och trodde på Jesus. Det är ett problem när evangeliet fungerar. Det är ett problem. Eller hur? Det är ett problem när evangeliet fungerar för de som inte vill tro. Här har Jesus tagit tron för judafolket över en gräns, dödens gräns, och sett att det finns till och med liv, möjlighet efter döden. Och så blir den som då uppväckt från den döda, många har sett det, många kan vittna om det, han var död, det luktade ju. Och så ropar bara Jesus ut honom ur graven, och så kommer han ut livslevande. De som inte vill tro vill inte ha sådana bevis. Så då röjer vi honom ur vägen. De som inte vill tro, de som inte vill acceptera att Gud är Gud och mer än bara en övermänniska, de får problem. Och det är liksom kärnpunkten i det som händer där borta i Betania. Gud vill genom sin son Jesus Kristus bevisa att han är mer än bara en supermänniska, den Jesus. Han är Guds son. Han var med till och med, om vi läser Kolosserbrevet, så förstår vi. Vi läser också inledningen av Johannes evangeliet, Johannesprologen, så förstår att Jesus var med när allt det här skapades. Ingenting av det som är till har blivit till genom något annat än genom honom. Eller hur? Så till och med bänken du sitter på, ja, jag vet ju att det har varit någon snickare emellan där, men materialet kommer från honom. Du kan klappa på trädet och säga: tack Jesus för att du skapade träden, så vi fick en bänk att sitta på. Visst är det underbart? Men så när det här bevisas genom typ Lazarus, när sorgen i Betania bryts av glädjejubel eller chock, kanske det var ändå så att det här var själva tanken Jesus dröjde. Om du läser i början av 11 kapitlet så kan du förstå det, i vers 5 bland annat, så kan du se det här, att det fanns en tanke med att Jesus dröjde de där 4 dygnen för att beviset skulle bli större. Han dör, Lazarus, för att han skulle kunna uppväcka honom. Så när vi är slut på den här kvällen och du kommer hem, så skulle jag önska att du läser igenom 11 och 12 kapitlet i Johannes evangeliet igen med en ny bakgrund. Kanske inte det unikaste, mest fantastiska, vältaliga julpredikande här. Men det här är det som brinner i mitt hjärta. Vi behöver få tag i det. Livet är mer än det du har fått tag i hittills. Jesus är större än vad vi har fattat hittills. Så när vi börjar se bekymren och problemen i den här stan, och vi tycker att liksom döden håller på att råda i den här stan, kom ihåg att han är större. Till och med döden besegrade han. Inte bara sin egen död. När han för samtal med Marta och när han för samtal med Maria, innan han har gått ner till graven och ropar ut honom, så för de ett resonemang om död och liv. Jo, men det vet vi ju, att det ska komma en uppståndelse. De trodde på det. Men att Lazarus skulle kliva ur graven, det gick inte in i deras värld. Stenen var förrullad. Han luktade redan. Loppet var kört. Men om du hade varit här innan, då hade det fixat sig. Kanske det finns saker i vår värld, i våra böner, där vi har bett för, där vi har trott på, där vi har längtat efter, och tycker vi, nej, nu har det passerat den gränsen. Så nu vänder vi bön och säger, Gud, hjälp mig nu, trots att inte jag fick det här, trots att det inte blev som jag hade drömt om, längtat efter, så får du hjälpa mig nu, Gud, och klara av det. Visst, du får gärna be så. Och du kan också vända på och säga, Gud, trots att det har hänt, så är du större. Du är större. Du är större. Du har mer möjlighet, mer kraft, mer makt än vad vi kan förstå. Jag är så fascinerad när jag läser de här texterna, för jag ser att de har sån tro. Marta säger, men om du hade varit här innan han dog, så hade han blivit frisk. Och folket som var där, ja, men han som kunde upp bota blindas ögon, ja, men skulle inte han kunna gripit in? Han grep in. Men kanske i en annan tid och en annan ordning än vad de själva ser. Det finns en stark tro, men tron räckte inte. Den nådde inte den nivå som Gud ville att de skulle se. Därför dröjer han kvar. Han har inte så bråttom. Han vill att det här ska ske. Det här ska bli en uppenbarelse på vem han är. Och så fick de gå igenom den här smärtan. Jag förstår att det var en smärta. Ja, men till och med Jesus grät. Men han grät nog inte över Lazarus död. Läs en gång till, ska du se. Det stod att Jesus grät. Det är faktiskt en av de kortaste verserna i Bibeln. Två ord. Jesus grät. Vers 35 är det väl, va? Han grät över deras hopplösa situation. Han grät över dem som var där och beklagade sorgen. Och såg inte vem han var. Men när de gick därifrån, när allt var över, tror inte de hade fått en lektion i vad tro är? Jag är helt övertygad. De förstod att till och med, det finns ett uttryck som vi använder ibland. Jag vet inte om det används på den tiden. Jag har ingen belägg för det. Men tankebanan fanns säkert. Och du har säkert använt det här uttrycket. Så länge det finns liv finns det hopp. Har du sagt det någon gång? Så länge det finns liv finns det hopp. Här kan vi vända på och säga, till och med när det inte finns något liv så finns det hopp. Eller hur? Till och med när det inte finns något liv så finns det hopp. Det beror bara på vem vi umgås med. Vem det är som vi lever tillsammans med. I vår bibelskola i fredags så tog vi upp om Hiskias bön. När han fick 15 extra år. En spännande läsning. Jesaja kommer tala om för honom att, ja, den här sjukdomen med bölderna här, så du kommer dö. Hiskia vänder sig mot väggen och ber till Gud. Jesaja på väg ut ur staden. Herren talar med Jesaja och säger, du får gå tillbaka till Hiskia. Och så får du tala om för honom att han har fått 15 extra år. Och så vill han ha ett bevis för det. Bevis på att, ja, men ska jag våga lova, lita på det här? Verkligen. Jag tycker det är så fascinerande. Jag vet inte, du har kanske aldrig, jag har hållit på med solur och gjort i slöjden och så vidare, va? Som till och med fungerade. Man kan ju inte ställa den klockan 12 på natten precis, men 12 på dagen så gick det bra att ställa visaren, så den funkade. Och då får Hiskia välja. Alltså Gud är resonabel. Har du förstått att Gud är resonabel? Så Gud säger så här: du, en del ska solvisaren gå 15 steg framåt. Eller 10 steg framåt. Eller 10 steg tillbaka. Funderar han, ja. Det blir ju större mirakel egentligen om solen ger mig 10 nya. Nu vet vi inte om det var timmar eller 10 steg står det bara. Men jag tänker om solen bara backar. Tänk om du står och tittar upp mot himlen och så ser du solen backar. Så Hiskia säger, han ville att det går 10 steg tillbaka. Det går 10 steg tillbaka på Ahabs trappa. Där de kunde mäta det. Alltså, Gud är större. Har du förstått det? Gud tände solen en dag. Gud hängde upp månen. Gud har fört fram stjärnorna i räknade hopar. Gud är större. Jag tror det är viktigt att vi får tag i det. Att Gud är större. Så det är inte bara så att det, så länge det finns liv finns det hopp. Utan även när inget liv finns, finns det hopp. Ha med den bilden. Jag vet inte varför. Men jag vet bara att jag skulle tala om Lazarus som får liv. Sen ska det vara spännande att ta upp även den här biten med lös honom och låt honom gå. Men det får vi ta en annan gång. För det säger också någonting viktigt till oss. Ska vi be? Herre, hjälp oss att se att det finns liv när du får vara med. Herre, där döden till och med har klivit in, Herre, kan det bli liv. Men Herre, vi är beroende av dig. Herre, vi kan inte göra det här till en egen lära, utan vi vill göra det här till en lära tillsammans med dig, Jesus. Herre, vi vill att vår tro ska växa ytterligare ett steg. Att den gräns som vi hittills har satt för vår tro ska sprängas. Och vi ska få se nya möjligheter. Jag ber i Jesu namn. Amen.